Hej, jag heter Mikael Hancock, men kallas för Icke. Jag är journalist, manusförfattare och musiker. Jag har under mitt liv visserligen arbetat med mycket annat också. Jag har varit julgransförsäljare, cirkusarbetare, taxichaufför, kaféslav, bartender, hamburgervändare, student, vaktmästare, copywriter, kommunikationsstrateg. Men jag håller mig till det som ligger mig närmast om hjärtat. Så journalist, författare och musiker får väl duga. Att hålla på med skrivande i olika former och musik är väl det som har format mig mest hur som helst. Så det får också bli ämnena för dagen. Vi kan låta titeln för det här programmet bli Hur Icke Picke Pö kom att bo på en ö. Enligt de nutida gängse formerna för såna här sommarprat ska man gärna beskriva sig själv som från början drabbat av något olycksaligt. Gärna i en traumatisk barndom. Man har fått utstå något hemskt som man sedan övervinner, ett underläge som man reser sig ut tills man till sist står kvar som en segrare. Och ja, varför inte? Alla har väl haft en olycklig barndom. Jag tar och testar den där dramaturgiska mallen. Vi börjar som ett AA-möte. Hej, jag heter Icke. Hej Icke, ska ni säga nu. Jag är ett gammalt mobboffer. Hej, gamla mobboffret, ska ni säga nu. Så långt är det ju alldeles sant dessutom. Jag fick på grund av speciella omständigheter uthärda mer än lovligt mycket mobbing och utstötning under min barndom och uppväxt i Tanto på Södermalm i Stockholm på 70-talet. Den vane sommarpratslyssnaren lutar sig nu kanske förväntansfullt framåt och tänker, ja men det här låter ju smaskigt ändå. Han kanske var lytt på något sätt. Han kanske blev mobbad för att han var en sån där underdog som det är jättesynd om. Och så lyfte han sig själv i håret. Han kanske botade sin stamning genom att argumentera med vinden och vågorna. Han kanske fyllde munnen med kiselstenar för att lära sig tala tydligt. Han kanske kastade kryckorna och ställde sig upp. Nej, det är väl här är paja va? För mitt problem var att jag hade läst för tjocka böcker. Så här var det. Bägge mina föräldrar var journalister. Farsan var utrikeskorre och flög jämt runt jorden. Så honom såg man inte så mycket av. Men morsan frilansade och satt hemma och skrev hela dagarna. Och jag stannade hemma med henne. Och kanske var det inspirerande att se henne sitta och skriva eller något. Men jag lärde mig i alla fall att läsa och skriva väldigt tidigt. Väldigt, väldigt tidigt till och med. Jag satt och författade egna sagor när jag var typ 4. Och när jag inte skrev sagor satt jag under morsans skrivbord och läste hennes pappas ungdomsböcker skrivna på 1800-talet om hur bildade västerländska män upplevde äventyr bland primitiva infödingar på exotiska platser. Böcker fulla av långa ord som jag älskade. Det säger sig självt att jag blev exceptionellt lillgammal av denna solitära hemmagristillvaro och fick en något skev världsbild. Så när jag som späd 7-åring skulle börja plugget, både läste och skrev jag obehindrat. Jag minns tydligt mina första lektioner i svenska, där man skulle sitta och läsa högt ur läseboken, vilket jag tyckte var meningslöst. Emilias mamma jobbar på posten, löd första meningen, så jag läste upp den. Emilias mamma jobbar på posten, läste jag. Sen var det bänkgrannens tur att fortsätta med meningen Emilias pappa jobbar på banken. Emilias. Och jag drabbades av ett enormt medlidande. Stackarn, han kunde ju inte läsa. Så jag lutade mig framåt och viskade. Arme litterate, låt mig undsätta dig. Emilias far arbetar på banken, förstår du. En sorts finansinrättning kan man säga. Och smack vad jag fick stryk på rasten sen. Och alla andra raster efter det. Så, scens moralen av detta blir... Håll era barn borta från böckerna. De är livsfarliga. It's a slow parade. Nej, jag kom redan från början på kant med Tantos infödingar och de flesta andra i min ålder på grund av de där tjocka böckerna och mitt odrägliga lillgamla sätt. Vart jag än kom åkte jag på däng av de andra grabbarna. Och det var faktiskt först i 30-årsåldern som jag fick klart för mig att Icke Pickepö bodde på en ö. Nästa morgon när han vaknade var han dö. Var en vanligt förekommande svensk barnramsa. Och inte, som jag trott under hela min uppväxt, en nidvisa påhittad av tantungarna om just mig. True story. Men det är väl här jag kliver av den dramaturgiska mallen. Jag är ointresserad av att göra ett socialrealistiskt snyft av det här. Visst, det har präglat mig att växa upp under, hur ska vi uttrycka det, viss antagonism. Det gör den första att medge. Men på det hela taget förde det också mycket bra med sig. Det ingav mig en hälsosam dos skepsis mot machokultur och flåsiga grabbar i grupp. Det gjorde mig för evigt rädd för alla former av kollektiv. Och det gjorde mig arg i största allmänhet och överkänslig mot orättvisor. Och det fick mig att hata våld. För jag vet exakt hur en snoksmäll känns. Och jag vet också hur extatiskt upphetsade och förtjusta utdelarna av snoksmällarna brukar bli när de gör en illa. Och jag har under mitt liv inte kunnat undvika att notera att det nästan alltid är män de som slåss. En liten utvikning här. Jag är inte så galen i manliga män, måste jag erkänna. Det gör en del av mina manliga medbröder väldigt upprörda. Ni vet hur diskussionen brukar gå. Så fort man kommer in på kriminologi och brottsstatistik eller diskuterar misshandel och våldtäkter, direkt så ställer sig en kader av ilskna killar upp och skriker: inte alla män! Det är som ett mantra, inte alla män! Som om de själva hade blivit anklagade personligen. Jag fattar inte det där. Det är väl självklart att inte alla män våldtar och misshandlar. Men du, arge, kränkte medbroder, nästan alla som våldtar och misshandlar är faktiskt män, trots allt. Och du, det är inte en åsikt. Det är ett enkelt aritmetiskt faktum. Och för att nu sjunga vidare i den kråksången, om du nu blir så upprörd, vore det inte en större poäng att ta upp fighten mot det faktumet och på olika vis engagera dig i kampen mot våldet och våldtäkterna, snarare än att skrika hjält att just du inte är sån. Och för att fortsätta på utvikningen. År 2017 var ett omvälvande år för många män. MeToo-rörelsens flodvåg av berättelser om hur den kvinnliga delen av verkligheten hela tiden hade sett ut var drabbande, åtminstone för mig. Jag läste förfärat alla vittnesmålen om våld, tvång, tjat, sex. Och jag började dra mig till minnes ett och annat om hur jag själv betett mig genom årens lopp. Jag visste att jag aldrig hade tvingat mig på någon med våld eller förgripit mig på någon som sov. Men det där med tjatet, vad hade jag egentligen gjort mig skyldig till i mitt tidigare liv? Särskilt en incident satt fast i huvudet från ungdomsåren. Jag hade inte träffat kvinnan i fråga på säkert 25 år, men jag lyckades snoka upp hennes telefonnummer fastän hon numera bodde utomlands. Hon lät milt talat överraskad av att höra av mig efter så lång tid. Jag förklarade fåraktigt mitt ärende. Du vet, den där gången efter den där festen när vi somnade i samma säng och vaknade bakfulla som grisar. Ja, men du vet. Alltså, snälla, förlåt. Tjatade jag mig till det som hände sen? Var det där ett MeToo-ögonblick för dig? Och hennes svar var nog det värsta tänkbara. För hon skrattade bara snällt där i telefon. Och så sa hon med mjuk röst: det är ingen fara, Icke. Jag har varit med om mycket värre. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mikael Hancock. Att vara arg i största allmänhet och överkänslig mot orättvisor gjorde att journalistyrket låg nära till hands för mig redan från början. Och som sagt, mina föräldrar var ju murvlar båda två, så ärligt talat, jag var chanslös. Inte långt efter min 18-årsdag klev jag in på Västmanlands läns tidning i Västerås med min mammas typometer i ena handen och min pappas reseskrivmaskin i den andra för att påbörja mitt första vikariat som allmän reporter. Ja, Det var länge sedan. De flesta nutida journalister vet inte ens vad en typometer är. Det är ett linjalliknande instrument som redigerare förr i tiden använde för omfångsberäkning. Min mamma kallade den alltid för Cicero-sticka. Ja. Vi skrev fortfarande på skrivmaskiner också. Datorerna hade just börjat användas inom media då och jag blev journalist i slutet av stenåldern, känns det som. Eller blyåldern, som vi murvlar uttrycker saken. Så skulle jag nu sitta här och berätta kronologiskt om allt som hänt mig sen dess, så skulle det här bli väldigt långt och utomordentligt tråkigt. Så från och med nu snabbspolar jag mig fram till godbitarna i grytan. Jag hamnade så småningom på det som en gång varit mina föräldrars arbetsplats, Expressen. Och jag gjorde mitt bästa för att leva upp till min pappas rykte, Klara kvarterens vilde Bill Hancock, den prisbelönte nyhetsreporten, men ja. Journalistiken hade nog lite förändrats sedan hans tid, tror jag. I alla fall kvällstidningsjournalistiken. Nyheterna luktade hårdvinkling och påhitt alldeles för ofta, tyckte jag. Jag satt misstänksamt i utkanten av nyhetsdesken och hörde de tuffa grabbarna berätta det senaste i fallet med obducenten och allmänläkaren. Och jag kunde helt enkelt inte tro på vad jag hörde. Mina kollegor satt i knät på åklagarna, som i Sverige sjunger som kanariefåglar för journalisterna. Och de trodde på vartenda kvitter, utan en uns av skepsis. Polisen tror att obducenten har begått 7 mord, berättade viskande en av de journalister jag ditintills hade litat allra mest på för nyhetschefen. Och sen, lite senare, dök fallet upp med Thomas Quick, Sveriges egen Hannibal Lecter, och nyhetsrummet gick helt bananas. Vid det laget hade jag stigit lite i graderna och vågade öppet tvivla på allt sammans. Och jag blev så fruktansvärt utskälld inför alla på centralredaktionen av chefen för ena nattgänget att jag faktiskt där och då bestämde mig för att nej, nu skiter jag i det här. Och så bytte jag avdelning till Söndagsexpressen istället. Min största bedrift, som jag minns det från den tiden, var en intervjuserie med Py Bäckman och Mona Seilitz om den nya trenden, äldre kvinnor, yngre män. Det kändes betydligt mer hedervärt. Sen var det dags för tv. Den kommersiella televisionen hade just rivit igång i Sverige. Och jag fick jobba med 15-taggare som Robban Aschberg och Jan Guillou. Sen blev jag, fniss, reporter framför kameran på det granskande trafikmagasinet Garage i det nystartade TV3. Jag avslöjade hur bilhandlare trixade med mätarställningen på begagnade bilar och lärde svenska folket hur man kommer undan p-böter. Och för ett kort ögonblick i tiden, typ ett par månader, så fick jag erfara hur det känns att bli igenkänd på stan. Det var en mycket åländsk erfarenhet, vilket jag inte begrep än. Men det kändes konstigt och inte alldeles trevligt att bli igenkänd av främlingar. Mobboffret i mig reste ragg. Så jag slank undan in i en annan nystartad svensk tv-värld, såpoperan. Jo, det var vid den här tiden då allt exploderade i den svenska tv-dramatiken. Länge hade det funnits en enda svensk tv-serie som sändes en timme i veckan. Rederiet. Jag hade knappt hunnit skriva ett par avsnitt på denna statstelevisionens klassiker förrän jag värvades till TV4-utmanaren 3 kronor och tidningarnas kultursidor fylldes av varningar om den stundande mentala kollapsen när det svenska folket skulle utsättas för 2 timmars såpopera i veckan. Jo, tjena. Sen kom den halvtimmeslånga dagliga såpan i kanal efter kanal. Och som en tv-världens billighetsversion av Forrest Gump var jag med i rummet och startade i stort sett varenda en. Vänner och fiender, skilda världar, sjätte dagen, OP7, nya tider. Snart kunde man se såpa i varenda kanal, varje dag. Jag var med som redaktör eller storyline-chef eller avsnittsförfattare eller huvudförfattare på varenda en. Utom det Göteborgsbaserade bottennappet Vita lögner, bara så vi är klara på den punkten. Min inre sagoförfattare från barndomen fick utlopp för alla sina fabler Och jag jobbade dygnet runt. Blödde näsblod. Hade kul. Tjänade massor med pengar. Brände ännu mera pengar. Jag var också tillsammans med en 6 år äldre såpoperaskådis då, så Svensk Damtidning skrev till och med ett stort reportage om oss på temat äldre kvinnor, yngre män. Ja, been there, done that. Och sen en dag, plötsligt, tog allting slut. För såporna vi skrev hade undan för undan blivit allt sämre och sämre eftersom de skulle produceras i ett sånt rasande tempo. På min första produktion, Tre Kronor, skrevs varje timslångt manus i 4 versioner och kollationerades noggrant med de frilansande dramatenskådespelarna. På den sista såpan, Nya Tider, skrev vi 280 halvtimmesavsnitt på 3 månader och jag träffade aldrig ens skådisarna, som ofta var ax och gröna och män entusiastiska amatörer i 18-årsåldern. Och 1, 2, 3 började de reklamfinansierade kanalerna, våra beställare, läsa innantill i tittarundersökningarna och insåg att det nu faktiskt var huvudsakligen barn som satt framför apparaterna. Och i Sverige får man inte göra reklam för barn. Och så var det med den saken. Boom, så dök det upp ett nytt fenomen i rutorna. Dokusåpan. Till den behövdes det varken skådespelare eller manusförfattare. Bara vanliga obetalda människor som var villiga att byta sin integritet mot ett halvårs kändisskap. En guldålder var över och, ärligt talat, inte en minut för tidigt. The Other End of the Telescope med Amy Manns första band Till Tuesday. Producerad av ingen mindre än Elvis Costello, en av mina favoritartister vars hattmani jag slaviskt kopierat sedan jag först började spela i band. Lyssnar man noga så kan man höra honom i bakgrunden på den här låten som han skrivit ihop med Amy. Musiken har alltid varit en röd tråd för mig genom livet, tillsammans med skrivande i olika former. Min musikaliska mor insåg att jag sjöng misstänkt rent när jag nynnade med i radions svensktoppslåtar där under hennes skrivbord, och vips så var jag satt i både fiollektioner och Stockholms gosskör. Mina sommarlov tillbringades från och med 8-9 års åldern i turnébussar genom Skandinavien och övriga Europa, och jag hade sjungit i typ 100 olika danska, franska, tyska och polska kyrkor innan jag hade fyllt 13. Ja, en torsdags repetition så delade vår körledare ut noterna till ett nytt musikstycke åt oss och beordrade oss att sjunga den. Eftersom vi var hyperdrillade små musikmaskiner så sjöng vi stycket felfritt a prima vista, alltså direkt från noterna. Och jag minns att jag tyckte att det var en söt men lite enkel melodi. Nå, sa den legendariske körledaren Roland Nilsson uppfordrande till oss. Kan någon säga vad det här är för sorts musik?
Modern folkmusik, försökte någon. Omtolkad traditionell sjömansvisa, försökte någon annan.
Roland Nilsson fnös. Skärpning! Jag ska berätta för er vad det här är för något. Det är skit! Det är vad det är. Skitmusik! Men det betalar bra. En månad senare stod jag i Ema Telstars studio och spelade in skit med Björn Skifs. Jo, okej. Det räcker kanske med det där. Ett par år senare hade jag hur som helst i en prepubertal tonårsrevolt bestämt mig för att sluta utöva all form av musik. Jag var en mycket hårt driven liten korgosse och hade huvudet fullproppat med väldigt vuxen musikteori. Och när jag inte sjöng Alta Trinita Beata i Notre Dame i förd purpurfärgad munkkåpa spelade jag nu också i en hemsk liten fiolensemble, och en dag, utan förvarning, så fick jag nog. Och sluta med allt. Nu räcker det, sa jag till morsan. Jag är trött på att stå som en drillad apa och sjunga Bach på latin, och jag tror aldrig att jag kommer att lära mig spela helt rent på den där satansfiolen heller för den delen. Så tack och hej, leverpastej, jag slutar med musiken. Och så hade det kanske också blivit, om jag inte ett par månader senare utan förvarning kom i puberteten och på mitt livs första föräldrafria fest fick smaka starkt och höra den här låten samtidigt. Sen var det kört. Okej. Vi ska inte köra Derek and the Dominos hela Key to the Highway. En 10 minuter lång jam session inspelad av en slump och proppfull med solen av Eric Clapton och Duane Allman. Vi kan nöja oss med att konstatera att detta musikstycke var så långt ifrån allt jag ditintills hört som gick att komma. Och att effekten av den på min 12-åriga hjärna var ungefär som när man kör ett rått strutsägg på full styrka i mikron. Splatt, sa det bara. Och veckan efter hade jag inhandlat den enda elgitarren jag hade råd med, en Marquis för 295 riksdaler, på musikbutiken Soundside på Götgatan. Och försökte sedan efterlikna de där magnifika gitarrljuden. Och ja, efter det har jag spelat på, för egen hand. Eller i band. Jag insåg snart nog att jag aldrig skulle bli en ny eller ens bättre begagnad Eric Clapton, utan gick istället in för att bli en stabil kompitarist. Och det dröjde inte länge innan jag musicerade lika flitigt som på kör- och fioltiden. Men den här gången hade jag kul. Det var faktiskt så att växte man upp i Finland eller Sverige på 70-80 eller början av 90-talet och utövade musik, så var världen ens eget ostron. En ung musiker kunde vandra mellan musikbutikerna och ställa sig framför deras anslagstavlor. På handskrivna lappar sökte vid varje givet tillfälle ett oräkneligt antal band, gitarrister, trummisar, basister, klaviaturister, sångare. Och det fanns massor med ställen att spela på, småkrogar, ungdomsgårdar, kulturhus och myriader av musiktävlingar erbjöd tillsammans ett oändligt antal konserttillfällen. Det var en lustigt egalitär tid där alla spelade sida vid sida, oberoende av hur usla eller bländande banden råkade vara. Med mitt första band, Attention, spelade vi förband till Tåströms Ebba Grön på Underground, gick vidare till tredje omgången av Rock-SM tillsammans med Europe, spelade i direktsänd radio på Kungsträdgårdens stora scen och delade loge med Mauro Scoccos Ratata på Fältöverstens ungdomsgård. Man kunde av detta sluta sig till att vi var ett lysande, karismatiskt liveband som gått till den lokala musikhistorien i Stockholm, men döm själva. Fiffig man, av och med det allt annat än karismatiska livebandet Attention med Icke Pickepö som 16-årig frontman och sångare. Från liveplattan Live på Kulan, inspelad på Kulans ungdomsgård på Lidingö en kväll i april 1981. Det säger väl en del om den tidens musikliv i Stockholm att ungdomsgårdar spelade in och gav ut egna skivor. Jag heter Mikael Hancock och är dagens sommarpratare i Ålands Radio. Och vi har väl nu snart kommit halvvägs genom detta egotrippade sommarbabbel. Så det är väl mer än dags att anknyta till Åland nu. Hur tusan hamnar jag här? Ja, det både var och var inte ett långskott. Anknytningen till denna vår säregna holme kom sig av att min finlandssvenske farbror Robbe flyttade hit på 60-talet. Familjen Hancock är lite, hur ska vi säga, kosmopolitisk av sig. Jag har trådar av påbrån och traditioner från alla möjliga egendomliga håll i mig. Med frön från norra England och franska Schweiz, kultiverade i vallonska och finsk-ryska högre ståndssalonger, härdade som sagt på Södermalm och Östermalm i Stockholm och dessutom gödslade av ett visst judiskt tankegods. Allt det där har gjort oss ganska hemlösa i min familj. Och de 5 senaste generationerna av Hancockar har faktiskt alla bytt hemland minst en gång under sina liv. Jag brukar ta min farmors mamma Jeanne som exempel där. Hon föddes 1860 i filosofen Rousseaus hus i schweiziska Genève, växte upp på ett värdshus i franska Marseille, rymde 17 år gammal från ett påtvingat äktenskap för att bli sjuksköterska i Bulgarien under rysk-turkiska kriget 1877, gifte sig i Ungern 1888, jag har hennes vigselring, höll salong i Sankt Petersburg och Moskva på 1890-talet tills hon flyttade till Finland där hon slutligen dog 1930. Min dotter Febe heter, som en tribut till henne, just Jeanne som andra namn. Så där har alla hållit på sedan dess. Farbror Jonka delade sin tid mellan Chile, Rom och Bromarv. Hans son Jim gifte sig med en skotska i Filippinerna innan han bosatte sig i London. Och jag har en uppsjö av kusiner i USA och Australien. Farbror Robbe var alltså inga undantag. Han växte upp i Helsingfors men bodde länge i både Frankrike och Sverige innan han till sist hamnade i en stuga i Storby 1964. Samma år som jag föddes. Hans lillebror, min pappa Bill, hade flyttat från Finland till Nya Zeeland innan han till sist hamnade i Stockholm han också. Men han brukade ofta hälsa på sin konstnärsbror på Åland. Och en vacker sommardag 1968 så hittade han en egen gård i Ekerö, Norrgårds i Björnhuvud. Det gjorde han först till sitt sommarställe och sen allt mer till sitt hem. Ja, när han och morsan inte bodde i ett hus i bergsbyn Casares i spanska Andalusien, vill säga. Man kan på det där sättet göra sig lustig över det kosmopolitiska draget i min familj. Men det ska väl också sägas att på samma sätt som att frihet bara är ett annat ord för inget kvar att förlora, så är också det mångnationella egentligen bara en uppsnofsad hemlöshet. I slutet av 90-talet hade jag gift mig med den svenska formgivaren Eva Jo, och eftersom hon, precis som jag, frilansade kunde vi bo lite var som helst. Och ett ur tre hade vi hamnat i föräldrarnas hus på Åland. När barna sen två stycken damp ner med bara 14 månaders mellanrum, var det som att något brast i mig. Jag ville ha ett riktigt hem, slå mig till ro. Och det hemmet blev just lyxalighetens ö och de hemlösas hemvist nummer ett, Åland. Jag firar 25 år som heltidsboende här i år. Jag höll mig först på min kant som den frilansande mupp jag hade blivit efter åren med såpoperorna. Och kanske var det också det gamla mobboffret i mig som misstänksamt höll mig kvar i min egen lilla grotta. Men så en dag snubblade jag över musiken på Åland. Jag hade bjudit över en för mig i stort sett obekant snubbe vid namn Christian Krille Kahlå en kväll till min hemmastudio. Jag behövde tips om mixning och ljudinspelning och hade hört att han hade koll på sånt där. Så han hjälpte mig tålmodigt att mixa min första egenskrivna låt på många år och sa i förbifarten: du borde ha ett piano i det här partiet kanske. Och jag sa till Ålands absolut bästa pianist: ja, bra idé. Känner du någon som spelar piano? Han tittade aningen konstigt på mig och så sa han: jag kan nog spela lite om du vill. Och så la han 12 takter rätt upp och ner utan någon som helst övning eller fundering. Och jag bara stirrade på honom. För killen visade sig vara ett totalt geni på i stort sett allt som hade med klaviatur att göra. När han hade gått så ringde jag upp en nyinflyttad svensk gitarrist som jag kände vid namn Robert Zetterqvist och sa: du, vi måste bilda ett band och jag vet vem som ska spela piano. Den där låten, Tusen ställen kvar, skrevs egentligen om en omogen snubbe som en kväll dissar sin tjej för att istället irra runt mellan diverse krogar i Stockholm. Och den innehöll textraden: jag kan inte få ur skallen den där tjejen från Kristallen. För Kristallen var Södermalmsrestaurangen Pelikans bar i slutet av 90-talet. Jag hade tänkt mig att låten skulle handla om en krog-odyssé i Stockholm en lördagkväll. Men När vi repade på den, jag och Robban och Krille, så spelade Krille glatt och improviserat upp en parodi på just den raden med texten "Jag kan inte få ur skallen den där tjejen från sparhallen" istället. Och det var som en blixträtt genom huvudet på mig. Det var klart att sången skulle handla om en krogrunda i Mariehamn. Jag skrev om texten och vi spelade in låten. Men det där blixtnedslaget hade fött en ny idé. Jag skulle skriva ett gäng låtar om diverse vinddrivna åländska existenser som liksom interagerar med varandra genom de olika sångerna i ett fast persongalleri. Så att låtarna blir som olika avsnitt, ungefär som i en såpopera. Och boom, så var poporkestern Åland född. Musiken och manusförfattaren i mig gjorde gemensam sak och genom Krille kom jag i kontakt med musikens Åland och insåg vilken skattkammare den här ön är. Mängden begåvade musiker per capita är fullkomligt osannolik. Och plötsligt satt jag där i producenten och trummisen Alexander Lindbergs musikstudio i Jomala och fick spela med fullblodsproff som Marcus Helander, Jochum Gislin, Inger Vännen, Krille, Robban. Jag lärde känna systrarna Grystner, Kristoffer Gottberg, Tony Wikström, Carola Larsson, Kä, Edvard Furubacken. Jag kan namedroppa hela natten och ändå glömma bort hälften. Ett par snabbspolade år senare så hade vi spelat in två plattor, en vit och en svart. Med poporkestern Åland. Vi hade legat på Vegatoppen, spelat på Rockoff, spelat precis överallt faktiskt. Och plötsligt, nej, inte plötsligt, utan långsamt, 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 så började jag känna att jag kanske faktiskt hade en plats här. En egen plats, som var min. Jag fortsatte visserligen mitt irrande lite ute i världen. Jag bodde med familjen i omgångar i Paris och New York. Men nu var det mera för att visa mina åländska barn att spännvidden på planeten kunde vara aningen större än sträckan mellan Marby och Sviby. Men varenda gång jag återvände till Björnhuvud så kände jag mig mer och mer som en ålänning som bara ville hem. Hem till Holmen igen med poporkestern Åland. Lägg märke till att den där ordlösa musikslingan i kanon i slutet kommer från ålänningens sång. Den där texten lyder: Åland, vår hembygd det är. Vi gillar easter eggs i vårt band. Små begravda hemligheter. Den där musikslingan finns gömd i fyra olika låtar på våra två plattor. Den som först hittar alla fyra får en gratis drink av mig på lämplig åländsk krog. Och apropå åländska krogar. Jo, jag hade ett skickelsedigert lunchmöte på en åländsk krog. Min favoritkrog dessutom, driven av min vän Stig Grönlund. Men man ska låta bli textreklam i public service, så jag stannar där. Ett viktigt möte var i alla fall, och året var 2018. Mycket hade hänt vid det här laget. Jag och Eva Jo hade i vänskap och sämja gått skilda vägar. Och jag hade istället slagit mina påsar ihop med Inger Vännen, körsångerska i poporkestern och tillvaratagare av allmän åländsk klokskap från de senaste 500 åren. Och dessutom en barn- och ungdomsmusikveteran med en bakgrund som liknade min egen. Och livet var nytt igen och väldigt osäkert. Vad tusan skulle jag egentligen göra nu? När jag inte drev reklambyråer eller ville vara dramaturgisk klok gubbe för svenska tv-produktioner som jag inte ens hittills titta på längre. Vilket för oss till det där lunchmötet 2018 på Stigs uteservering. För på andra sidan bordet satt Anna Björkros, sedan ett par år tillbaka chefredaktör på tidningen Nya Åland, som startat genom ett journalistuppror på tidningen Åland 1981 och där en av upprorsmakarna faktiskt varit min farbror Robbe, fruktad konstrecensent på tidningen. Och upprinnelsen till lunchen var att icke-pickepö Hancock diskret desperat hade undrat: "Hej, har ni något jobb åt mig på er tidning?" Och Anna Björkros tittade fundersamt på mig. Jag hade just kommit med samma fråga till tidningen Åland veckan innan. Jag hade jobbat som kolumnist där i flera år. Och då hade svaret blivit: nej. Nu var det Annas tur att svara. Och jag trodde att jag visste exakt vad hon såg när hon tittade på mig. En rikssvensk föredetting. Med rikssvensk svada, mycket snack och lite verkstad. I svår knipa, men utan några verktyg. Och så öppnade Nyans chefredaktör munnen och så sa hon, jobb åt dig. Ja, vad tusan, varför inte? Vad jag inte visste den där lunchen var att, vad tusan, varför inte? Lika gärna hade kunnat vara Nyans officiella motto. Tidningen hade en gång fötts ur den känslan. Humlans sorglösa optimism kring frågan om man faktiskt verkligen kunde flyga med så där mycket emot sig. Och Anna var bara den senaste i en lång rad optimistiska galningar bakom rodret på skutan. Men med tidningens tillkomst i sitt DNA, hennes pappas namnteckning stod på aktiebreven som jag hade ärvt från farbror Robbe. För han var en av grundarna, minns han. 1-3 så var jag installerad som vikarierande kulturredaktör på 3 månaders vik. Och jag minns mycket väl min rikssvenska kollega Karins egendomliga varning till mig när vi satt vid lunchbordet en av de första dagarna. Det stora problemet med att arbeta på Nyan är att du aldrig kommer att ha ett lika kul jobb igen. Och vet ni, hon hade så rätt. Jag gick vidare från kulturen till nyhetsdesken på Nya Åland. Men den här gången fanns det ingen risk för hårdvinkling eller påhitt. Jag upptäckte att alla de jag jobbade med hade stenhårda etiska normer som aldrig i helvetet tillåtit den dynga som mina forna Expressen-kollegor rullat sig i. Och varje dag jag kom på jobb, på ständigt nya vikariat och påhugg som Anna trollade fram, så hade jag bara roligare och roligare. Tills min chef en dag jagade förbi på redaktionen och såg i ögonvrån att jag stod borta i köket och bara glodde framför mig och bekymrat sa, hur är det Icke? Du ser så konstig ut. Och jag viskade, det är lugnt. Det är bara så jävla kul att jobba här. Och så till sist så kom Anna högtidligt fnissande fram till mig med en penna och ett papper. Och det var ett papper av en sort som jag aldrig någonsin sett i hela min tillvaro dessförinnan. För det var ett anställningskontrakt. För första gången i sitt liv hade den frilansande outsidern Icke Pickepö ett jobb. Ett fast arbete. Med arbetskamrater. Och inte vilka arbetskamrater som helst. Och här måste jag passa mig, för man kan inte sitta och snyfta i radio. Jag nöjer mig med att konstatera att en märklig försyn tycks ha samlat ihop ett gäng tokstollar, misfits, aparta nördar, genier och galningar i just en sån ensemble där jag vågade känna mig hemma. Där och då, först där och då, när jag fick ett eget skrivbord på Nya Åland, så slutade jag vara ett mobboffer. Mina kollegor hade grälat sinsemellan när de ställde dit det, och en falang tyckte att placeringen verkade lite obekväm och erbjudit sig att ge upp sina egna platser istället. Och så hade de ställt dit en krukväxt och en kalender och en mugg med pennor. Nej, jag tänker inte sitta och gråta i radio som sagt, men Karin hade rätt. Det stora problemet med att arbeta på Nyan är att du aldrig kommer att ha ett lika kul jobb igen. Så hörni, alla mina Nyan-kollegor, tack för att jag får vara med. Mitt jobb på Nya Åland är mitt nya hem på Åland. Och nu är jag här. Ja, tidningen fick ett fint pris för grävande journalistik förra året, Snöspaden. Vi avslöjade att läkare i Finland kan begå vilka hemska brott som helst utan att bli av med legitimationen, bara de gör det på fritiden. Vi har dragit igång den nya feature-tidningen Ålänningen som delas ut gratis 8 gånger varje år. Till hösten blir Anna publisher, alltså både chefredaktör och vd för hela klubbet. Och vi har 10 andra roliga saker på gång. Men i själ och hjärta är och förblir vi en optimistisk humla som bara flyger på. Tack vare en klok storägare. Grattis Anders på födelsedagen förresten. Och framförallt ett kollektiv av medarbetare som varje dag, varje gång, varje timme, ibland stånkande och sammanbitet, ibland glatt, vågar säga, ja, vad tusan, varför inte? Well, you play that tarantella, all the hounds will start to roar. Ja, och Och så är jag väl till sist framme vid nuet då. Hej, jag heter Icke. Hej Icke. Jag är ett före detta mobboffer från Tanto som blev musiker och författare och journalist. Och nu har levt strax över 40% av sitt liv på Åland. Och det är en fantastisk upplevelse att vara journalist här. Man har alla fördelarna med lokaljournalistiken. De små skeendena, det välbekanta, det ömsinta. Plus allt det som har med rikspolitik att göra. Ministrar som schabblat, parlamentariker som träter, tjänstemannakonspirationer, kändisbråk. Det är verkligen som jag sa till Anna, så otroligt kul att jobba här. Inte minst som den mediala konkurrensen är knivskarp. Vi är ju två dagstidningar och en förträfflig public service radio- och tv-kanal som slåss om att komma först med nyheterna. Man håller sig på tårna jämt. Att jobba som journalist på Åland liknar väldigt mycket mera att arbeta som riksreporter på Expressen än som lokalmurvel på Västmanlands läns tidning. Jag får ofta frågan av fastländska journalister, ja men är det inte svårt när alla känner alla? Hur går det då att vara undersökande reporter? Blir inte lojaliteterna ohjälpligt kluvna? Och svaret blir, nej, det blir inte svårare. Det tvingar en bara att vara hederlig. Man kan inte gangstra, strunta i att respektera off the record förbehåll, lämna ut folk eller tiga om saker man borde skriva om. Man får lämna över de känsliga intervjuerna till kollegor eller öppet redovisa vad man har för relation till ämnet man behandlar. Man måste helt enkelt försöka vara den bästa versionen av sig själv i alla lägen. Vilket man ju egentligen alltid borde vara ändå. Det finns, hur ska vi säga, mindre informerade människor som fortfarande tror att min tidning Nya Åland skulle ha en politisk agenda i sin nyhetsrapportering. Kanske har det att göra med att en tidigare chefredaktör sedermera blev politiker. Kanske har det att göra med sättet Nyan startades på, som en revolt mot den näringslivsstyrda ledningen på tidningen Åland. Jag vet inte, men jag lovar på mitt hjärta. Vi försöker bara berätta precis som det. Den enda ism jag sett spår av hos mina kollegor är humanismen. Så, ja, hej. Jag heter Icke. Och jag vill säga tack, Åland. De tre senaste åren har jag och Inger varit värdar för ett allmänbildningsquiz med musikaliska ledtrådar. Tänk på spåret på Stigs etablissemang på Nygatan. Och den verksamheten har oväntat blivit ännu ett sätt att lära känna er allihopa, mina medålänningar. För publiken har blivit fast. Varannan onsdag dyker de upp, de olika lagen. Vi känner varenda medlem i dem. Och frågesporten har utvecklats till en kärleksfull kapprustning mellan oss. Jag och Inger ägnar säkert 2-3 dagars arbete varje gång åt att skräddarsy listiga frågor åt de olika konstellationerna av tävlande. Förutom musiken har de där fåniga varannan onsdagsquizen blivit en av våra huvudsakliga sysselsättningar på fritiden och ett sätt att umgås med hela Holmen samtidigt. Det händer väl att jag då och då, som den journalist och musiker jag är, återigen blir igenkänd på stan som en gång en kort stund i Stockholm. Inte minst på grund av hatten. Men den här gången är det inte främlingar som vet vem jag är, utan mina vänner, kända såväl som okända. Så tack som sagt, hela Åland. Icke Picke Pö bor nu faktiskt på en ö, ända tills den dag han ska dö. Det där var Tack för kaffet, en ännu outgiven smakbit från det senaste åländska bandet jag spelar i, AB Livet. Låten är skriven och framför av Knut Lönnroth, som förutom att vara en mycket klok landskapsläkare vi alla kan vara stolta över, också är en fenomenal låtskrivare och sångare, en god vän och en allmänt skön snubbe. Heja hela bandet, Knutte, Krille, Robban, Alec och Jakob. Det är en ära och en glädje att få spela med er. Till och med Roland Nilsson hade blivit impad. Nå, det börjar bli dags att runda av. Och det finns så mycket kvar jag hade kunnat prata om. Som det där med att dö, ja. Kanske borde jag ha pratat mer om den långsamväxande cancern som jag diagnostiserades med för ett par år sedan och som plötsligt började växa fortare så att jag fick åka till Helsingfors i våras och stråla bort den, hoppeligen för gott. Kanske hade varit passande att fördjupa sig i, enligt den där dramaturgiska formen vi pratade om tidigare, men nej, jag struntar i det. Jag nöjer mig med att hälsa till er andra ålänningar som jag satt med där i väntrummet, eller låg inlagd med. Jag hoppas att ni mår lika bra som jag. Visst, det var en intressant upplevelse att ligga där i en strålkanon en kvart om dagen i en månadstid och genomgå diverse andra behandlingar dessutom. En sorts mumlande, stillsam konversation med döden. Men så mycket nytt förde det inte med sig. Döden är livets mening, som en god vän till mig lite självbelåtet brukade säga innan han själv hastigt och lustigt kolade vippen. Det ger en perspektiv att tänka så, men ingen ny kunskap. Ingenting inte alla egentligen vet ändå. Man ska vara glad för varje dag. Man ska vara snäll mot andra. Man ska vara tacksam för sina vänner. Som alla mina kompisar på nyan som mässade och skickade brev och gav små presenter och till och med kom och hälsade på i Helsingfors. Man ska vara glad för sin familj. Som min söta 95-åriga mamma med sina 15 mess om dagen fulla av tokiga emojis. Som mina ständigt peppande barn Jack och Febe och som världens bästa exfru Eva Jo. Och slutligen, man ska skatta sig väldigt lycklig om man har en älskling som Inger som följde med mig till Helsingfors och som varje dag tog mig i tassen och gick med mig till strålkliniken och sen efteråt varligt förde mig till en närliggande restaurang med havsutsikt, köpte mig ett glas vin och sen lät mig sitta där och se ut över horisonterna för mig själv. Puss min Inkeri, du är bäst. Man vet så lite om livet och döden, trots allt. Man får tänka som jag gjorde när jag skrev den här sista låten. Man tar en dag i sänder bara, och så gör man det bästa av den. Tack för mig!
Ingenting räcker för evigt och sträcker sig längre än längtan och lust. Du har ditt eget land på horisontens rand. Skynda, du hinner dit just.